Välkommen till det femte avsnittet av Sverige berättars poddserie Berätta mitt liv, där vi samlar berättelser om kvinnor som lever i Sverige idag. I det här avsnittet är vi på Kulturskolan i Högdalen, där vi får träffa Pi och Moa. Vi ska prata om förväntningar och självbild och att vara en duktig flicka. Nu är vi här på Kulturskolans teaterscen i Högdalen. Förr hette det ju Vår teater, men nu för tiden heter det Kulturskolan, eller hur? Jag är här med två unga skådespelerskor. Ni kan få presentera er själva.
Ja, jag heter Pia Lesnor och jag jobbar just nu på Södersjukhuset på ett escape room-företag och pluggar fysik på Åsa Vuxengymnasium.
Okej, okay, wow. Tack så mycket. Ja.
Ja, jag heter Moa och jag pluggar just nu lingvistik på Stockholms universitet. Och jag tog studenten i våras, så att jag är ganska ny student.
Mm, okej. Okay.
Och nyvuxen.
Ja, jag ska inte säga välkomna hit, för det är jag som får hälsa på er på Kulturskolan. I en grupp där ni har gått ganska länge, eller hur? Hur länge har du gått i gruppen?
Jag har gått i 14 år nu, sedan 2007.
Aha, wow. Och Moa?
Ja, just den här gruppen vet jag inte. 4 år kanske jag har gått i den här gruppen.
4-5 år.
4-5 år har jag gått i den här gruppen. Men innan dess så gick jag i en annan grupp, så jag började väl när jag var typ 7, skulle jag gissa på. Och sen har jag gått sedan dess, och för 4-5 år sedan bytte jag till den här gruppen.
Okej, okay. Ja, vad kul. Kul att få prata med er här nu. Vi ska ju samla lite berättelser om vad vi kallar modern kvinnohistoria, så jag tänker ju ställa några frågor till er om hur det är att vara kvinna i Sverige idag, helt enkelt. Och vi har ju tänkt att man oftast undrar liksom, hur är det, hur känns det, hur är det att vara kvinna i Sverige idag? Och då har vi tänkt att vi fokuserar på liksom förväntningar. För det är ju klart att det är så att det, man måste vara på ett visst sätt kanske, eller man känner att man måste vara på ett visst sätt. Och det handlar ganska mycket om vad det är som förväntas av en i skolan, i familjen, bland kompisar. Ja, överhuvudtaget. Och kanske vad man har för förväntningar på sig själv, vad man ska leva upp till. Jag ställer frågan till dig först, Pi.
Jag tänker ju att det har ju funnits en hel del förväntningar. Speciellt också eftersom att jag är äldst av 3.
Mm.
Så då, jag är äldst av 3 med singelförälder. Så det har ju funnits en hel del förväntningar då just på mig. Till exempel så gick jag naturlinje medan mitt yngre syskon.
Har du brorsor eller syrror, eller vad har du?
Ett yngre syskon och en yngre syster.
Ja.
Ja. Men till exempel mitt yngre syskon gick, eller går fortfarande, på teaterlinje, vilket inte hade varit ett alternativ när jag gick.
Aha.
När jag skulle börja på gymnasiet egentligen.
Mm. Hur kommer det sig?
Ja, men för att jag har alltid varit liksom typ den smarta i familjen.
Okay.
Det är alltid mig man kommer för tech support.
Okay.
jag fick väldigt stora förväntningar på mig att vara den smarta. Mm. Även fast jag kanske inte nödvändigtvis egentligen var det.
Mm. Tror du att det var en specifik grej för att du var tjej, eller för att du var stora syster, eller bara äldst? Eller?
Jag tror att det har lite med allt att göra.
Ja.
För att det fanns även, jag menar, jag kommer ihåg på högstadiet att då var det mycket större förväntningarna på tjejerna än vad det egentligen var på killarna. Och det var även förväntningar om till exempel att man skulle vara tyst i glasrummet och sådana saker. Det var mycket mer på tjejerna än vad det var på killarna.
Ja.
Och ja, man fick liksom mycket högre. Speciellt om man var tystlåten.
Mm.
Då blev man också nästan automatiskt sedd som smart och om man var det minsta hjälpsam,
mm,
så blev man liksom alltid den som får,
ja,
hjälpa och så.
Menar du att man fick ta mycket ansvar kanske, eller?
Ja, det blev att man fick ta mycket ansvar även i klassrummet som elev.
Ja. Mm.
Att exempelvis hjälpa till med experiment och sådana saker.
Ja.
Att det blev liksom, det var någonting som också förväntades att man skulle göra.
Mm. Hur kändes det då när du växte upp? Kändes det kul eller kändes det betungande? Hur kände du det?
Jag tror att i efterhand så har jag ju insett att det har varit lite betungande.
Mm.
För att för att man helt enkelt, man fick liksom inte lika stor frihet.
Mm.
Det sitter ju liksom delvis kvar idag, att jag fortfarande, att jag ibland kan bli nervös om jag inte hjälper till tillräckligt mycket.
Okay.
Oh. Men exempelvis på jobb eller så. Oh. Även för att saker inte är mitt ansvar.
Nej.
Så blir det som att allting blir mitt ansvar.
Oh. Okej, okay. Det är ju, jag tror att många kan känna igen sig det också. Moa, hur tänker du kring det här?
På senaste har jag faktiskt tänkt tillbaka ganska mycket på högstadiet och på hur man som tjej i högstadiet förväntades ta ganska mycket skit.
Okay.
Alltså rent bara krasst.
Mm.
Du vet ju att flera av mina kompisar och jag, vi har snackat ganska mycket om hur vi, alltså mina kompisar från högstadiet, har vi nu på senare år snackat om så här, hur kommer det sig att vi aldrig gick till rektorn och anmälde de här killarna? Alltså så här, det kunde vara liksom sexuella trakasserier eller bara små, att de retas eller liksom små mobbas, att de bara pickar ut specifika tjejer i klassen som de ser som typ offer, som de ger sig på extra mycket.
Mm.
Men liksom, och det kunde de göra i korridoren framför lärare i princip hela tiden. Och man var så här, jag vet att jag tror att, för jag var väldigt medveten, alltså jag var feminist och riktig PK-tjej i högstadiet.
Mm.
Och det var alla mina kompisar också, men jag tror att vi kände att nu är vi starka unga tjejer, nu ska vi kan ta det här.
Men du menar att ni gick inte till rektorn av den anledningen? Ni ska minsann fixa det här själva på något sätt?
Ja, men jag tror det. Det var så här att man förväntas klara av att hantera saker. Det kändes som att det var så normalt.
Ja.
Och det är ju en grej av att killar i högstadiet är så här.
Mm.
Det är ingenting man kan bara, det sitter i deras DNA. Det är ingenting man kan förändra.
Mm.
Det är inte deras fel. Vilket ju nog gjorde att man förväntades bara acceptera det.
Mm.
Så att man, jag tror att det var mycket det, att man förväntas acceptera att behandlas som skit. Typ.
Mm. Ja. Det här är ju inte så länge sedan, eller hur? Vad gick du för skola och vilka år gick du på högstadiet? Det är alltså typ 5 år sedan eller någonting?
Ja, gud. Nej, 4 år sedan borde det vara.
4 år sedan, ja.
4-5 år sedan.
Mm.
Jag gick på, i högstadiet gick jag på Åsö grundskola faktiskt. Ja.
Var gick du någonstans?
Jag gick på Örby skola fram till 5:an.
Mm.
Och sen så gick jag på kunskapsskolan Enskede, 6:an till 9:an.
Mm.
Men det som Moa sa, det här om att killarna förväntar, att killarna får göra mycket värre saker.
Mm.
Det var mer i 1:an eller 6:an till 5:an för mig. För jag kommer ihåg att vi hade en kille i klassen som hade en ganska så här trasslig bakgrund och sånt. Mm. Och det var alltid en ursäkt som gavs till varför han mobbade och liksom var elak mot människor.
Mm.
Och jag kommer ihåg liksom att när man även då som 10-åring, man bara, men det här argumentet håller ju inte. Det är ju, han fick vara elak för att han hade det jobbigt hemma. Och man bara, men det är ju inte logiskt.
Nej.
Ja, om man ska ha det argumentet, då måste man ju se till att han får hjälp. Liksom, så att man kan lösa den situationen. Alltså om det är så här, men det här är anledning. Om man vet, det är också en grej med skolan, att oftast så är det så här, elever som är elaka eller som är mobbare, är det för att de har det jobbigt hemma. Och då förväntas personen som blir mobbad stå ut med det istället för att man ser till så att personen får hjälp. Som alltså det blir liksom som konstig... Ja, jag vet inte, skolor är lite speciella tycker jag.
Jo, men det här är ju ett problem som återkommer ganska ofta. Och för att ta det tillbaka till liksom förväntningarna på tjejerna, så är det ju oftast tjejerna som liksom... Verkar det som om det är tjejerna som får stut med det ganska mycket också. Det är klart att killar blir mobbade också. Det är inte det. Men om vi pratar, i det här samtalet så känns det ju som om... Ja, den grejen som du sa, Moa, också om att killar på högstadiet är ju så. Man får stå ut med det på något sätt. Och det lägger ju ganska stort ansvar på tjejerna. Det är det man märker. Är det här någonting som ni tycker att ni förväntar er av er själva också? Är det någonting ni får liksom kämpa med, det här att vara, det låter lite larvigt, men som att vara till lags, att alltid hjälpa till, att vara tyst, att ställa upp och sådär?
Ja. Det blir liksom hela tiden att man känner att man måste liksom vara till lags. Men också för att till exempel jag gick på folkhögskola senaste året. Och då blev det till exempel typ alltid jag som fick mejla, typ om vi skulle på studiebesök, det var alltid jag som mejlade. Om det var någon som behövde hjälp, för det var textil, så om det var någon som behövde hjälp att sätta upp en väv, då var alltid jag som hjälpte till. Och det blev ganska mycket så. Jag fick till och med en utmärkelse i slutet av året för att jag var så hjälpsam och alltid var där och hjälpte till. Och jag undrar om det var då som jag insåg att det här kanske var ett problem.
Okej, okay. Jag tänker, det är ju jättefint. Det låter ju som om du är en fantastisk människa, men det känns ju som om du inte tyckte att det var så kul.
Det blir liksom inte ens att säga om det blir kul eller inte, utan det blir liksom... Glädjen sugs ut lite av det när man måste göra det.
Är det någon som ber dig om det, eller är det du själv som ser till att du gör det?
Det är egentligen jag som ser till att jag gör det, men det är för att jag märkt, för att om inte jag gör det så är det ingen annan som kommer göra det heller.
Det är en riktigt stor grej som tjej, att man blir, det är grupparbeten, det är i bara organisationer, och man, vad man än gör så är det så här, om inte jag gör det här så kommer ingen göra det, så nu tar jag bara tag i det och gör det.
Ja, men
det är
liksom verkligen.
I skolan, överallt, känns som.
Och det är så lätt att falla in i den här att falla in i den här jag gör det rollen. Och det är så lätt också, för då ser andra väldigt, väldigt snabbt att jag behöver inte göra något, för det finns någon annan som kommer göra det åt mig.
Direkt den här, aha, men det verkar som att hon gör det. Då kan jag bara steppa tillbaka och låta henne göra allt. Och man, nej, det är...
Har ni någonsin tänkt på att, eftersom ni är ganska starka och klarar av att göra saker, känner ni aldrig att ni vill liksom delegera?
Jo, men det blir också, då blir det väldigt ofta en sån här stor grej av det.
Okay.
Och jag är lite konflikträdd.
Ja.
Och det blir också en massa onödigt arbete, känns det som.
Okay.
För då kommer man argumentera, och så kommer man i slutändan ändå bara behöva göra allting i alla fall.
Okay. Ja. Vad känner du med det här att försöka, om man har alla den här, om man är så ganska smart och driven, att man också skulle kunna se?
Ja, alltså jag är ordförande i en organisation som heter Unga Örnar i Stockholm. Och där brukar det vara så att jag delegerar ut en massa uppgifter, för att jag vet själv att jag inte har tid att göra allt. Men ofta så slutar det med att det, ja, men man får hjälpa till lite här och hjälpa till lite där. Och det är ju alltid kul att känna sig behövd. Alltså det är ju mycket, jag tror att det hamnar mycket på det också, att man vill känna sig behövd. Man vill att folk ska tycka om en. Och man vill vara den där personen som klarar allting. För att man vill vara stark. Liksom. Men till slut brister det. Och då blir inte sakerna gjorda. Sakerna som borde blivit gjorda. Och då helt plötsligt så har man misslyckats. Och då känns nästan allting så mycket värre än om man bara inte hade tagit sig an lite för mycket från början.
Ja, precis. Det finns ju ett jättestort problem bland unga kvinnor. Med utbrändhet och mental ohälsa, helt enkelt. Och när jag pratar med er nu och lyssnar på er, och jag menar, jag känner ju igen allt det här jätteväl. Så vad tror ni att, liksom, vad är det som är fel? Varför har det blivit så här, tror ni? Det här är en ganska stor fråga.
Det är en stor fråga och en svår fråga.
Ja, den är jättesvår, men jag tycker det är intressant, för ni verkar ha så starka upplevelser av det här.
Ja, det har egentligen med jättemycket att göra.
Mm. Ja, alltså om man tänker specifikt liksom kvinnors psykisk ohälsa, så tänker jag att man kan dra tillbaka det hur långt man vill. Alltså man kan tänka att det kommer från födseln, när man börjar säga du är tjej, alltså ska du vara så här.
Mm.
Det kan börja på dagis, när man hamnar i vissa situationer och killarna får dra tjejerna lite i håret, för att det är så killar är. Det kan börja där. Man kan tänka att psykisk ohälsa för tjejer kommer in i skolan under lågmellanstadiet, när man sätter duktiga tjejer mellan två jobbiga killar, och då tvingas man ta ansvar, men man får en liten guldstjärna för det, och då vet man att om jag fixar allting så har jag ett värde.
Mm.
Eller så kan man tänka att det kommer från högstadiet eller gymnasiet, när killar börjar hålla på med lite små sexuella trakasserier som är så himla normaliserade, och att det bryter ner kvinnor till att känna sig som ett objekt, och att man behöver bevisa sitt värde och behöver bevisa att man är viktig. För jag tror att många tjejer känner sig ganska värdelösa och känner att de måste visa sitt värde genom det de gör, och inte känner att de har ett värde i sig själva.
Okay.
Det är helt ogrundad teori, men det är min bild av världen idag.
Nej, men
jag vet att jag känner så mycket. Så
Jag förstår vad du menar, absolut. Så att er förväntning på kvinnorollen, om man vänder till vad är det, för att det är uppenbart att ni är kapabla människor som kan göra en massa saker. Vad är det man skulle kunna göra som var annorlunda? För vi ska gå över lite grann och titta på hur ni tror era mammor och mormödrar och farmödrar hade det. Och vad skillnaden är idag. Men jag börjar med det här. Liksom, vilka styrkor är det som ni egentligen borde ta fasta på?
Ja, jag vet inte riktigt. Det är en så svår, jag tycker det kan bli en väldigt svår fråga också, eftersom att man ju självklart växer upp med det här, både att förminska sig själv och att konstant inte ta komplimanger.
Mm.
Både för att man själv inte tycker att man förtjänar dem, och av ibland av rena säkerhetsskäl.
Mm.
Att man inte tar komplimanger, för att då kan hon bli för närgången. Ja, för komplimang, om man tar emot en komplimang så blir det sedd som en inbjudan. Det händer.
Vad jobbigt att inte kunna ta. Du menar från män då? Eller även från kvinnor? Eller även från vuxna? Även ifall jag skulle säga, åh gud vad duktig du är, skulle inte du kunna ta det?
Jag menar, jag tror att du skulle kunna ta det, åtminstone teoretiskt sett. Men det handlar också om så här, att typ småljuga lite online för att se till att man inte blir stalkad.
Okej.
Mm.
Jag vet inte vad det här handlar om. Nu måste ni utveckla lite. Att inte kunna ta komplimanger. Mm. Att inte vilja visa, att inte vilja visa att man vet att man är bra.
Mm, men det tror jag, alltså, det känns ju klassisk jäntelag nästan på det. Alltså, en duktig flicka är duktig men vet inte själv att hon är duktig. Liksom.
Okay.
Man ska vara så här, jag gör bara det för att jag vill göra det. Det är inte, beröm inte mig. Jag fixar fika till varje möte. Och, nej, allt är förberett. Ni behöver inte oroa er över mig. Jag fixar, jag gör allting. Om ni bara har kul så löser jag. Alltså den av att man, dels att man alltid ska fixa allting, men att man aldrig kan ta komplimanger för att man fixar allting. För att man vill inte visa att man vet att det är jag som kan allting och det är jag som gör allting. Alltså sådana saker av att man ska inte, man ska inte veta att man är bra.
Det är väldigt, väldigt intressant, för det låter ju som en sån klassisk kvinnoroll faktiskt. Mm. Och ni är ju faktiskt, hur gamla är ni? Ni får ta det en gång till. Bara.
Jag tror faktiskt aldrig vi sa det.
Nej, ni sa inte det. Du är 21.
Jag är 19.
Du är 19, just det. Mm.
Ja, jag kommer att tänka på en del grej med det här om att man ska vara bra men inte vis, men liksom inte vet det själv.
Ja.
Mm. Det är även som en småsak som att när man får instruktioner,
ja,
blir att antingen så får man saker förklarat för sig 10 000 gånger om och om igen, eller så får man saker aldrig förklarat för sig, för man förväntas att man redan ska veta det av någon så här hemlig intuition i kroppen på något sätt.
Och om man då frågar när man förväntas redan veta det, då blir det inte förklarat 10 000 gånger, då blir det 100 000 gånger. Och så blir man så här, jag hade bara en fråga om den här lilla, lilla delen av det här som jag inte riktigt förstod.
Vem är det som behandlar det så här?
Lite allt och
världen,
alla.
Världen.
Ja, men världen.
Det mesta känns det som. Men jag tror att det är kopplat till att man är ung också.
Ja.
Mm. Men på tal om det så kommer jag också, det här med, det är en sån himla kvinnlig grej att man dummar ner sig själv lite också.
Mm.
Vilket jag, alltså att man, säg att jag sitter och gör uppgifter i en grupp i klassrummet eller någonting. Och så är vi på någon fråga. Och så är det någon som säger, ja men svaret på det här är 1987.
Mm.
Och så sitter jag där och vet att nej, det var 88. Då är jag så här, ja men alltså, jag kan ha helt fel. Jag kan ha helt, helt fel. Men jag tror att det kanske skulle kunna vara 88. Kan vi bara kolla upp det?
Mm.
Fast, och då är det så här, jag vet 100% att det är 88. Men
man kan inte säga det rakt ut.
Nej, för att man är så här, jag tror att det är någonting med att man vill få andra att känna sig smarta.
Mm.
Man kan inte vara smart. Det är väl mycket, man kan inte vara smartare än en man, för att då kommer han känna sig dum.
Mm.
Så därför så dummar man ner sig själv lite. Framförallt när man är med dumma män. För att, liksom, för att de ska känna sig extra smarta. Och då får de förklara lite. Och då blir de så bara glada över det. Typ.
Mm, okej.
Ja.
Jag blir så glad över det. Och så slipper man ta den här... Eller man slipper ju inte ta den här jättelånga konversationen de har sen. Men...
Vad skulle hända ifall man sa så här, nej, det är 1988. Du har fel där.
Man skulle nog tolkas som en bitch.
Okej. Okay.
Mm. Ja, alltså, ja. Mm. Ja.
Man skulle nog tolka som en bitch eller...
Är det något som händer kvinnor emellan också? Jag måste bara ställa den här frågan. Ifall ni sitter i en grupp och någon säger, ja det där var 1987. Och så bara, nej det är 1988. Ifall ni är två tjejer som sitter och jobbar.
Jag tror det helt har att göra med vänskapsnivå.
Ja.
Att det har mer att göra med vänskapsnivå. För i den, om jag skulle sitta med någon annan i klass, i någon klass som jag inte känner särskilt väl, då skulle jag aldrig egentligen kunna säga nej, vad fan, det där var ju 88.
Mm.
Utan då blir det ju att man än en gång
lindar in det.
Ja, yeah. Man lindar in det.
Mm.
Men jag menar, om jag skulle prata med min bästa kompis, då skulle jag bara avbryta direkt och bara nej, 88, tyst nu.
Ja, jag tror att det kanske mer är en kvinnogrej än en kvinna i relation till mansgrej.
Mm.
Trots att det nog påverkas av män också.
Mm. Mm.
Men det är mycket liksom.
Mm. Ja, men det låter ju väldigt typiskt. Jag känner ju igen det 100%. Mm. Jag vill ändå höra, vad, om ni tittar på era mammor och börjar med mammorna. Tror ni att de hade precis samma upplevelser av det här som ni upplever nu?
Det är en väldigt bra fråga. För min mamma kommer från Dalarna och växte upp under liksom 70-talet i småbyar.
Mm.
Så jag tror att det är en hel del av det som finns kvar. Men det är också en väldigt stor skillnad på liksom hennes Hedemora upplevelse och min centrala Stockholms upplevelse.
Ja, min mamma växte upp i... Kisa utanför Linköping, som är liksom, det är en liten by. De har ett café som också är ett museum.
Vad är skillnaden då, tror ni? För, ja, men då är båda era mammor uppvuxna i mindre städer, mindre orter.
Alltså från det jag har hört så tror jag att det är, jag tror att det här kopplas både till att det är en by och till tiden, att det är liknande saker men mer.
Mer?
Alltså, men så här, störiga killar på högstadiet, ja, de tilläts vara ännu störigare. Ah, okay. Det här är med så här, små sexuella trakasserier som man bara får stå ut med. De var lite värre förr i tiden. Och ja, nej, jag har ju hört historier från min mamma om när hon var innan hon fyllde 20 men skulle köpa alkohol. Då fick man åka ett varv runt byn i en äldre mans bil. Och sen efter så fick man bara ge honom en peng och sen gav han påsen med alkohol. Alltså sådana saker där man blir liksom... Och när jag tänker på det så blir jag ju så här, alltså varför gjorde du någonsin det? Hon bara, men det var ju det man gjorde när man skulle ha en flaska liksom. Bara, skulle man på fest fick man göra det. Och jag bara, jag hade aldrig hela mitt liv gjort det överhuvudtaget.
Mm.
Så jag tror att det är mycket... Det är liknande strukturer, men... De lättas upp lite mer, både i storstad och
nu för tiden.
Mm. Ja, exakt.
Jag tänkte också på att tror ni att de hade lika mycket förväntningar på sig att vara duktig flicka som det här som ni berättar om nu?
Ja, alltså jag skulle, alltså jag tror att hon har kämpat med duktig flicka på ett litet annat sätt än vad jag har. Men inte bara under liksom sina tonår och sin uppväxt. Utan även i arbetslivet och i föreningslivet. Mm. Och alltså jag tror ganska långt fram tills... Ja, möjligtvis fortfarande idag. Men åtminstone fram till liksom, ja, några år sedan. Min bild av det. Och jag, ibland så tänker jag på att det är väldigt många... Eller ibland så... Hör jag berättelser från vuxna kvinnor och tänker att de nästan upplever duktig flicka-syndromet värre än vad jag gör.
Okay.
I sin vuxna ålder. För att,
alltså när man har kommit, när man har börjat jobba, när man är ute i arbetslivet?
Eller bara att de har haft det mer, fått det inbankat mer som barn än vad jag fick.
Okej. Okay. Alltså, vad har varit inbankat mer?
Att man ska vara duktig och att man ska bara sköta sig. Mycket, det här är... Att man ska bry sig så himla mycket om stämningen. Allt ska vara bra för alla i rummet. Stämningen, stämningen, hörni, nu kommer jag med kaffe, nu kommer jag med bullar, jag fixar, det är lugnt. Allt sånt. Att det märker jag att det är många, eller att jag har mycket lättare än både min mamma och min mormor att släppa stämningen och tänka, det är inte mitt ansvar om någon säger något otrevligt eller säger något opassande. Då kan jag säga ifrån och jag måste inte bry mig om att det ska vara god stämning i rummet och alla ska vara glada, utan så här, är någon otrolig mot mig, då kan jag säga åt att de skärpa sig på ett mycket tydligare sätt. Jag tror att min mamma är också väldigt bra på det, men jag känner att det är en grej som vi yngre har lyckats lyckats med liksom.
Ja, men det låter ju bra faktiskt i så fall. För att jag tänker, för det var ju det ni började prata om en del, att ni faktiskt tar väldigt mycket ansvar för sakerna. Mm. Men att det har blivit bättre då på något sätt?
Ja, jag skulle säga bättre, men inte. Alltså man tar fortfarande väldigt mycket ansvar och låter folk köra över en lite.
Ja. Tror ni att ni har fått det ifrån era mammor och mormödrar och farmödrar?
Inte av min mamma. Nej.
Nej, jag tänker också... Jag vet inte heller om jag har fått det av min mamma. Men...
Nej, det känns snarare som att det typ är allting förutom mamman. Och mamman har snarare sagt, liksom, så här, stå upp mer åt dig själv. Och man bara, nej, det är inte ett val.
Ja, men verkligen. Alltså, min mamma har blivit så stolt över mig varje gång. Jag gjorde, alltså, revolution på dagis. Eller jag kuppade dagis. Och mina föräldrar blev ju bara stolta när de fick bara samtal från dagisfräknarna.
Mm.
Eller förskolan.
Ja.
Men ja, det var... Ja. Så att jag tror inte från min mamma, däremot från resten... Alltså
resten av världen?
Resten av världen, ja.
Och jag tror också att det är en sån här... Som barn och som människa så märker man ju hur andra beter sig.
Mm.
Och... Man hamnar i sin lilla låda och sen stannar man där. För att det är bekvämt att vara där.
Okay.
Så för att sluta vara en duktig flicka måste man vara medveten om att man är en duktig flicka.
Mm.
Och att det inte är något bra naturligtvis. Alltså man måste veta om bakgrunden kring duktig flicka-syndromet.
Okay.
Ja.
Allt det handlar om, tror jag.
Sen så, för liksom lite personligen, kan jag tycka att problemet när man liksom inte blir duktig flicka, det blir att man så väldigt lätt kan trilla in i lite det här att vara, att, eller åtminstone att det känns som att man är en elak tonårspojke.
Mm.
Och det finns ingenting som jag avskyr lika mycket som en liksom 16-årig pojke som är elak och som vet att han är elak, för då blir han bara elakare.
Det blir, min största rädsla är fortfarande 14, alltså en grupp 14-åriga pojkar på tunnelbanan. Mm. Jag flyttar ju på mig. Det är fortfarande min största rädsla och jag är liksom 19 år.
Ja, men jag är fortfarande rädd för dem och jag är 21.
Så. Ja, jag vet tekniskt sett att jag borde vara vuxen nog för att säga åt dem och sluta hålla på om de faktiskt är jobbiga mot mig. Men bara minnen av när man satt där och själv var 14 och helt plötsligt satte det sig ett stort killgäng bredvid en och man fick som... de är så obehagliga. Så obehagliga.
Okay.
Men samtidigt kan de vara så gulliga när de är bra.
Ja, men när de är snälla är, liksom... är de väldigt snälla. Men när de är elaka... Oj då.
När de väl får för sig att de ska vara elaka. Det svider. Alltså, det är verkligen inte kul.
Du har lyssnat på en podd från Sverige berättar. I vårt projekt Berätta mitt liv har vi stöd från Stockholms stad och Längmanska kulturfonden. Tekniker var Marcus Mikaeli och jag heter Sara Beer. Tack för att ni lyssnat.